Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkommen till avsnitt 101 av en förbannad podd.
Ja, det trodde ni inte, va? Att det skulle bli ett till.
Nej, i år satsar vi på att komma upp i 200 avsnitt. Lol, skoja.
Ja, precis. Vi tänkte ett om dagen.
Precis.
Nej, i år har vi, hör och häpna, en plan för våra avsnitt. Vi insåg att livet tvingar in oss i att vara mycket mer planerade. Så att ett i månaden kan ni få.
Ja, kan ni få. Har ni tur kanske ni får något mer, men räkna inte mer.
Nej, så att vi har satt en inspelningsdag. Vi har inte satt en dag för klipp, så att det inte är säkert.
Nej, men så länge materialet finns så är det ju, har vi ju kommit en bit på vägen.
Precis. Ja. Så att, jaha, hur har ditt år börjat? Många i mitt flöde har ett år som har börjat med covid.
Ja. Så att... Jo, men för mig med, fast jag fick inte covid. Men vi hade ju, vårt vuxna barn fick covid här över julen. Men han lyckades inte smitta någon i familjen. Men jag var snabb som en säte på att isolera honom. Nu stannar du på det här rummet och du får bara använda den här toaletten. Och jag kommer in med mat, kommer inte ut. Sen så fick jag typ säga till honom, bara, hej, du har ju inte haft någon feber nu på typ en vecka. Så nu får du komma ut ur rummet. Han tog det.
Kom han ut då med så här långt skägg och drog ena benet efter sig.
Ja, men lite så. Började prata med en fotboll liksom, som hans nya bästa kompis.
Gjorde du en sån här också som i V för Vendetta? När han... hon hamnar ju i tortyrfängelse, tror hon. Men det är egentligen inte det som händer. Utan det är ju någon som bara lär henne.
Ja.
Och härdar henne.
Ja. Ja, precis.
Gjorde du den så?
Ja, absolut. Nej, men man får ju passa på.
Ja, precis. Han fick gå in. Han fick gå ut naken och rulla sig i snön med en bindel på.
Ja. Nej, ja, det ska han få göra idag. Liksom, för att nu måste han härdas. Han bor ju egentligen i Luleå. Så han tycker ju att det här är nästan sommarväder. För det har ju varit 27 minusgrader där uppe. Här är det liksom 0,2 plus. Själv då? Har ni haft någon covid?
Nej, alltså covid förra, i våras när det kom för snart ett år sedan. Så då var det ju en kollega till mig som var en av de första som hamnade i respirator i Stockholm. Så det, vi gick ju, alltså det gick ju ut hårt där. Så att efter det så har jag, alltså det är ju klart att det var ett fall här och där i bekantskapskretsen och sådär. Men ta i trä, min familj har fortfarande inte haft någonting. Och jag vet inte, alltså jag var sjuk i höstas, alltså såhär småsjuk. Man överanalyserar ju en del också. Så det är så här, hur mår jag egentligen? Har jag symptom? Eller har jag inte symptom? Men jag hade väl lite symptom i höstas. Men det var ju då som de var helt överbelastade med att alla ville testa. För att de kanske ville gå ut och festa till helgen. Och då ville de veta om de hade covid.
Man bara, ja, inte. För det är precis så som det är tänkt att funka med tester.
Ja.
Helt rätt.
Så då lyckades jag inte få något test. Nej. Och nu har jag väl tänkt i efterhand att jag kanske ska testa för antikroppar. För att se om det var någonting. Men jag har inte kommit iväg.
Nej, jag testade ju för antikroppar i somras. Eftersom jag var helt bergbom på att den här fruktansvärda influensan. Som det antagligen var jag hade i mars. hade varit covid, men inga antikroppar. Det behöver ju inte betyda att man inte haft det tydligen. Sen så har jag ju faktiskt gjort test 2 gånger när jag har varit sjuk, men det har inte varit någonting då heller. Så jag tänker,
för att du ville veta om du kunde gå på lokala pubben.
Ja, men jag hänger mycket på lokala. Jag vill gärna inte Stureplan och stå i mycket köer och slicka på ledstänger och sådana saker. Det är, jag var faktiskt inne i stan förra veckan. För att jag var på tjänsteärende. Och du vet, jag hade på mig munskydd som man ska i kommunaltrafiken. Ja. Hade andra det? Nej. Okej, nu åkte jag visserligen in 3 minuter över rusningstrafik. Så jag åkte in strax efter 9. Men jag blev ändå förvånad över bristen på munskydd. För jag känner så här att alltså, jag förlorar ju ingenting på att ta på mig ett munskydd. Och så satt jag och så tittade där, så här, tänkte jag, den där gubben har inget munskydd, fy bubblan. Och sen så tittade jag upp en, då hade han satt på sig det. Så jag säger att jag var liksom som en form av maxfluencer på pendeltåget. Han såg nog mig och tänkte, där har vi en vettig kvinna. Och så satt han på sig sin mask. Men jag var faktiskt lite bekymrad, lite förbannad faktiskt över bristen på.
Ja, för alltså oavsett vad man tror om munskyddets
vara eller hjälp, icke vara,
så är en rekommendation.
Exakt.
Tar man på allvar.
Det tar man på
allvar. Jag har munskydd en gång i veckan när jag lämnar Isak på morgonen, för det är buss som gäller då. Och det är väl en handfull som har i alla fall. Men det är rätt många som inte har.
Ja, alltså det ska jag säga, att det är inte så tokigt att ta på sig munskydd när det är vinter. Det blir ganska varmt och skönt i ansiktet. Svårt såklart om man har glasögon.
Nej, men glasögon.
Men vill man se sina medresenärer? Nej, det vill man inte. Så det är som ytterligare ett skydd för omvärlden. Nej, så där klämde jag väl i med vad som har gjort mig förbannad. Att folk fortfarande inte följer rekommendationer. Vad har gjort dig förbannad?
Ja, alltså det är jag ju också förbannad på. Men jag är också så jäkla trött på folk som hela tiden ska försöka att bräcka en när man berättar någonting som har varit så här. Nej, men till exempel, jag tyckte det gjorde skitont att tatuera låret. Tyckte du? Alltså fan, jag tyckte det var så avskutt. Jag bara typ somnade.
Alternativt, men då ska känna du att tatuera insidan av ögonlocket. Det är ännu värre.
Ja, men precis.
Ja, men jag vet, det här konstanta bräckandet. Istället för att säga, men kan du inte bara lyssna på en person och bara, gud, nej, men det låter jobbigt. Man behöver inte alltid bräcka åt vad ändra hållet liksom. Nej.
Och vad händer med att människor är olika?
Nej, det får man inte.
Alla har väl för fan inte ont på samma ställe. Bara, när min kompis tatuerade ryggen så gjorde det så ont på henne som låg i grät. Då skulle ju väl inte jag vara så här, bara, fan, ryggen, det var typ meditation för mig.
Jag somnade till och vaknade alldeles utvilad. Det var som att vara på spa.
Och då kändes det, eller? Jag var på magnetröntgen här om veckan. Jag tyckte att det var ganska klaustrofobiskt för att jag fick någon sån här mask över, eller så här ställning över huvudet. Jag trodde att jag bara skulle åka in i röret och ligga där och ha det lite gött. Så var det ju inte, utan det var ju hjärnan de skulle kolla. Så att då fick man ju den här grejen över huvudet. Och där kan jag säga, 10 personer har varit så här efter, bara, jaha, men gud, alltså jag tycker att det är gött att ligga där.
Alltså det är som
alltså, jag
spa.
Jag tycker att sova.
Man får
alltså,
njuta. Jag tycker,
ja, men precis. Och jag bara, ja, för vissa tog jag det som egen tid, som man gör när man har barn. Man behöver ju inte vara så krassen. Det blev ju bättre sen, men det var jävligt läskigt att åka in där i början. Samma sak om man har varit så här, ja, men dragit ut en tand eller någonting och bara, ja, men det var jättejobbigt, bara, ja, men vadå? Ja, men jag tycker att det är typ, alltså det är ju omvårdnad.
Folk,
det är
skönt. Alltså vi ska ju också vara så tacksamma för att man kan göra sånt här. Jaha, du fick amputera din tå, men tänk på att du inte behövde betala så mycket som man måste göra för i USA. Man bara, men håll käften! Låt mig ha ont i min amputerade tå.
Så där känner jag mig jättetrött på. Folk som bara ska bräcka en. Bara, vad händer med att sitta och vara inlyssnande?
Ja, och hålla med. Få älta tillsammans. Exakt. Jag tycker att ni gör det för lite där ute. Kom igen, älta mer. Vi har till och med startat en podd så vi får älta. Kan rekommendera.
Men du, vad har du läst då?
Alltså, jag försökte tänka på när jag sist pratade om vad jag har läst i podden. Och det är ju typ ett halvår sedan nästan.
Oj.
Men, ja, för vi fick ju inte till så många avsnitt i höstas. Vi hade vårt så här 100:e avsnitt, men det var typ november. Och då pratade vi ju inte om vad vi hade läst nu på sista tiden.
Nej.
Jag tappade, eller jag ska inte säga att jag tappade läsningen under 2020. Det gjorde jag verkligen inte. Om man liksom tittar på antalet böcker så. Men jag läste mycket mindre än vad jag gjort tidigare år. Vilket har varit ganska skönt. Och det hänger väl ihop lite med också att vi har haft lite mer avslappnade inspelningar. När vi inte har den här att vi ska prata om 4 böcker var en gång varje vecka, så behöver man inte hinna läsa så mycket böcker liksom.
Nej.
Det har varit ganska skönt. Men jag har läst 2 böcker som jag i alla fall tänker prata om lite nu, eller idag. Och det är dels faktiskt min första bok som jag gav betyg här i 2021. Och det är The Witches of New York av Amy McKay. Och sen så läste jag, och det var höstas, läste jag The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires av Grady Hendrix. Vilket så här, känns bra, för jag hoppade spontant på en kurs i vampyrfiktion faktiskt nu på vårterminen här, som är amazing hittills. Och då kändes det, så det kommer bli mycket vampyrböcker från mig, eller för min del här de närmsta månaderna. Just nu håller jag faktiskt på att läsa Bram Stokers Dracula, men alltså den är ganska seg. Herregud vad den drar.
Jag gillade den, det var länge sedan.
Men den är bra, men det är också så här, man tänker så här, okej, här hade, det är lite som Stephen Kings böcker, så de är ju bra, men han skulle inte må dåligt av att döda sina darling. Så Bram Stoker hade kunnat redigera lite hårdare också. Men, ja, men det är de jag har tänkt att prata lite kort om. Du då?
Nej, jag har ju också så att säga omprioriterat läsningen ganska mycket till förmån för alla andra 1000 intressen som jag har. Och precis som du så läser jag också ganska mycket kurslitteratur nu, eftersom jag går en kommunikationskurs på mitt universitetet.
Oh, it's dock my det universitet, för där läser jag också arkivvetenskap.
Jo, men den kurslitteraturen tror jag kanske inte är så intressant att gå igenom här. Om ni inte vill veta mer om böcker i organisationsteori. Jag tänkte prata om den första boken jag lyssnade ut i år. För att det blir mycket mer ljudböcker för mig nu, eftersom att jag fick överlägga med mig själv. Om jag ska gå en universitetskurs, då måste jag ta bort någonting annat. Jag kände att jag var så himla mogen när jag tog det valet. Ja. Och då var jag okej, men då får jag helt enkelt sluta, eller inte sluta, men dra ner på skönlitteraturen. Så Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe.
Ja, och den tipsade ju du mig om när du lyssnade på den. Och då hade den pluppade upp ändå precis dagen innan eller efter i mitt flöde också som ett tips relaterat till en annan bok jag hade läst. Så det var lite roligt.
Och sen tänkte jag att jag skulle prata om, fast jag inte har läst färdigt, Den amerikanska flickan av Monica Fagerholm. Och den nämner jag snabbt, den stora skrivboken av Agatha Christoph, och sen också även Om snö och guld av Inger Edefelt, som jag inte heller har läst ut, men som jag ändå vill liksom flagga för att den finns ute. Och ja, jag kanske ska bara nämna den lite snabbt här. Inger har precis kommit ut med en ny roman som heter Om snö och guld, utgiven på Norstedts förlag. Jättefin framsida i, ja, ni kan gå in i vårt Instagramflöde om ni har Instagram och titta på den, för jag har lagt upp den där ganska nyligen. Den matchade ju min pågående stickning.
Det var ju praktiskt. Du hade stämt av det med Norstedts innan, hoppas jag.
Ja, alltså vi hade ju en dialog
bra.
Om det. Den här var en sån här bok som, för att jag håller ju på med Den amerikanska flickan, och så fick jag hem den här boken och tänkte att jag ska bara bläddra i den, och sen så råkade jag läsa 70 sidor.
Så kan det gå ibland.
Bara av farten. Och nu längtar jag jättemycket efter att få läsa den igen, för att den var helt fantastisk. Det är en utvecklingsroman om en ung, eller ja, en tjej, en kvinna. Och dit jag har kommit så är det ju att hon minns tillbaka till sin uppväxt. Och just porträttet av mamman fängslar mig otroligt i den här boken. För mamman är liksom, hon har liksom det här skuldbeläggande, misstänkliggörande sättet att uttrycka sig som man ofta ser i äldre uppfostran. Mm. Och det är så otroligt skickligt beskrivet. Så man kan förstå varför Miranda, som är huvudkaraktären, mår som hon gör. Men jag kommer inte prata så mycket mer om den, för att jag håller ju fortfarande på att läsa den. Mm. Men jag vill bara säga att den finns ute. Den är väldigt ett flytande språk. Det är en ganska luftig bok, så det är inte så här otroligt mycket text på varje sida, utan det
är, ja, men det är ganska skönt när man ska läsa. För jag köpte ju It i pocketutgåva. Det var i samband med att filmerna släpptes, så den har stått i min bokhylla ett tag. För det första är den ju tjock som två tegelstenar, och sen när man öppnar den så får man ju nästan ha förstoringsglas för att kunna läsa texten, för att den är så tät och så liten. Man bara, really? No, det här kommer inte hända.
Nej. Ja. Det var som jag som fick hem någon Joyce Carol Oates, ja men blond var det väl, som jag också fick hem som pocket. Och jag bara, den får vara prydnad här, ja, i hyllan. Precis.
Ja, nej, det är, vissa saker blir den lite övermäktigt faktiskt när det är så otroligt. Och där kan jag säga, även då när man tittar på dem som ljudböcker, och man bara, 25 timmar vill jag lägga det på en bok. Och jag uppskattar en lång bok. Men jag blir liksom vis av erfarenhet och Stephen King. Och jag vet att Stephen King är lite så här helig för många. Men det finns en hel del författare som skriver lite för omständligt. Så kanske skulle kunna komprimera sitt språk. Bara en aning. Kanske lite.
Och en lång bok kan jag också uppskatta. Och absolut mycket mer nu när jag liksom på något sätt har lagt om med min läsning. Eller min, ja, innan så var det så mycket man skulle plöja. Mm. Men om boken är lång, då har den en mycket högre krav på sig att driva mig framåt.
Absolut. För det kan inte,
det får inte vara att jag känner att man står still. Liksom.
Nej, för risken finns ju där ibland att när det börjar kännas långtråkigt, att det inte kommer någon vart, att man ältar liksom en scen väldigt, väldigt länge. Så blir, och det är lite så jag känner just nu i Dracula. Man säger, men okej, enough with this already. Vi har sett filmen, vi vet vem som kommer dö. Okej. Bra film förresten från 90 någon gång.
Den är otroligt bra. Men, nej, men så om Snö och guld, köp den, låna den eller hur ni föredrar. Läs den i alla fall. Jag tycker att den är... så långt som jag kommit så tycker jag att den är bra. Och jag tror också att särskilt vi som är födda kring 70, att man liksom, och tidigare, man känner igen mycket från egen uppväxt. Och kanske nödvändigtvis inte från sin egen familj, men hur kanske, ja, men hur de vuxna var mot den under uppfostran i skolan och allting, det jäkla misstänkliggörandet hela tiden och sättet att liksom...
Men då går på toa? Kunna... Varför ska du gå på toa för? Man bara, för att jag är kissnödig. Jag har mens, precis, kära fröken. Kan jag få gå på toa? gud.
Så att, och samtidigt så är det liksom någonting som ändå är... Alltså emellanåt så finns det en värme i relationen mellan Miranda och hennes mamma som blir så här extra påtaglig. Mm. Runt om i allt det andra. Så att, nej, den vill jag faktiskt varmt tipsa om utan att ha läst den.
Nice. Ja, men jag kan väl prata lite om The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Lång titel. Men också så här ett omslag som är så svart och sen så är det liksom två persikor. Typ. Jag tror att det är persikor. Och så rinner så här blod ur en av dem. Ja, den är mycket snygg. Det här utspelar sig liksom i början av 90-talet typ. Eller mitten av 90-talet. Över några års tid faktiskt. Utan att bli långrandig. Och på Goodreads så beskrivs den som att det är liksom stekta gröna tomater och Steel Magnolias möter Dracula. Och det är liksom så här, litet mysigt suburban Wisteria Lane kind of neighborhood liksom som... den utspelar sig i några kvinnor i grannskapet har liksom en bokklubb där man i huvudsak läser liksom, ja, vad som beskrivs som lite snaskiga true crime böcker. Det är bara kvinnor, men en dag så beslutar sig Patricia, som väl ändå har huvudrollen i den här historien, sig för att bjuda in den nya grannen som är en man. Och de andra bara, wow, varför har du tagit hit en man? Men han är ganska charmig och känslig och tycker också om de här böckerna. Och han blir liksom accepterad i den här gruppen, i den här bokklubben. Men det här som hon först upplever som väldigt charmigt, hon ser liksom att när han flyttar in i området så börjar det också hända en del lite oförklarliga saker. Barn som försvinner från ett näraliggande fattigt område där polisen kanske inte lägger ner så mycket tid på undersökningar. Någon hus, liksom städerska, som också försvinner efter hon har varit och städat hos honom. Och dessutom får hon hjälpa honom liksom att typ sätta in en massa kontanter på banken. Och när hon liksom lyfter sina farhågor, hon tänker så här, men det här är liksom, han är ju en mördare, så får hon inte så bra gehör, utan alla bara, okej, fast Patricia, nu har du läst för många true crime böcker liksom, ta det lite chill. Men till slut så det här liksom, det utvecklas och det bygger på och det händer mer och mer konstiga saker som blir svårare och svårare att förklara. Till slut så har hon en ganska tydlig bild för sig vad det är som händer.
Alltså det här påminner lite om den fantastiska, fast det är ju inte så många kvinnor med i den, och, eller jo i och för sig, ja, Fright Night från 80-talet, ja. Den fantastiska skräckfilmen när en mystisk granne flyttar in.
Ja, och alltså han, det här är ju väldigt inspirerat av liksom så 80- och 90-talet. Jag kommer inte ihåg vad han heter, Grady Hendrix. Som har skrivit den, heter han Grady Hendrix. Ja, han skriver liksom, hans böcker utspelas ofta, han har skrivit någon annan som heter Min bästa väns exorcism som utspelar sig på 80-talet, också i ett sånt här område. Och det, man får det här liksom väldigt mysiga ändå, vibbarna av det här lilla området, men också att männen till dessa kvinnor, deras äkta makar, är ju också lite förblindad av den här mannen. För han är typ någon så här investerare och är väldigt bra på att låta folk tjäna pengar. Så när hon börjar liksom ifrågasätta och prata om vad hon misstänker att han kanske gör, som ju såklart, jag menar, tittar man på titeln så förstår man att han är ju inte en vanlig kind of mördare liksom. Så blir hon inte nedslagen fysiskt, men de ifrågasätter ju hennes mentala förmågor. Den är ganska gory på sina håll, kan jag säga. Alltså jag har ändå ganska hög tröskel för blod och slapp, så det här var vissa saker. Jag lyssnade på den här boken och du vet, som man stannar till när man är ute och bara, wow, no, vad är det här?
Alltså jag har tänkt på det, för att blod och slaps, om färjan till exempel som vi läste, är ju också ganska gore.
Ja.
Har jag ingenting emot när det är skräck.
Nej.
Men när det är i så här andra sammanhang, som till exempel, nu kommer jag inte på vad den hette, och det gjorde jag inte när jag pratade om den förra gången heller, men jag började ju läsa en bok som jag fick avsluta. Mm. För att på bland annat ett ställe så är det en tjej som har näsblod och så kommer på brödet.
Just det, ja det kommer jag ihåg. Jag kommer inte heller ihåg vad den heter.
Det är svinäckligt.
Ja.
Och även i... fan, har jag glömt bort den också bara för det. Skitsamma, vi klipper bort den.
Nej, men det här, den här vampyren som han ju är, spoiler alert, men det hörs faktiskt på titeln. Det är lite spännande att titta på vampyrer i olika typer av böcker. För färgen så är de ju väldigt djuriska, eller hur? Ja. Det är ju liksom inte så förfinat. Det här är ju kanske lite mer så här koppling till, alltså blinkning till Dracula, som ändå är en ganska förfinad, påläst man som kan charma folk. Men sen så växlar det över och det är ju liksom inte det här mysiga lilla sexiga blodsugandet, utan det är mer. Jag rekommenderar den här, tycker man om vampyrböcker, och det gör ju jag, men jag har lite problem med att hitta vampyrböcker som faller mig i smaken, för det är så himla förknippat med romance. Väldigt mycket så här, jag blev kär i en vampyr och det här var det som hände. Jag tittar på Date Twilight, men jag tittar också på jättemånga andra vampyrböcker. Ursäkta. Och jag vill inte ha romance, jag vill ha liksom mer skräck, jag vill ha mer gore. Ja. Och jag vill också
gnaga på lårben.
Ja, och ändå inte att det liksom bara blir som säger vampyrerna är supernatural, för de är ju verkligen också bara djur. Man vill ju ändå ha det här lite mer förfinade, att det inte bara är det här animaliska omogna vampyren som är så här nyfödd, de brukar vara ganska slafsiga liksom. Men man vill ju ha
det här. Supernatural så har jag börjat titta om från säsong 12. Eller jag tittade lite på dem tidigare också. Men nu, jag ser ju på allvar om från säsong 12 för att ta mig hela vägen till slutet. Fast jag har ju sett ända fram till halva säsong 15 egentligen. Men sen så började jag ju om, vilket har provocerat dig lite. Och sen så kom jag på att Sabrina tittar jag också om på säsong 2 nu för att ta mig vidare till de andra säsongerna. Och igår, då började jag se om The Crown säsong 2 för att ta mig vidare till säsong 4.
Så du kör en sån här lite snuttefilts revival av alla serier.
Ja, precis. Och så mös jag lite, för jag tänkte undra om Katty skulle bli lite frustrerad om hon visste det här.
Nej, Sabrina har jag gjort likadant med. Inte The Crown, för den har jag liksom sträckkollat på, så det orkar jag liksom inte göra. Ja, men däremot så kan jag berätta för dig om Supernatural. Jag ska inte berätta vad som händer. Jag har ju sett sista säsongen. Helt fram till, men inte med sista avsnittet. Jag tänker inte titta på sista avsnittet. Jag vägrar. Jag vill inte se det. Det finns en risk att de förstör det här för mig.
Jag trodde du hade sett hela. Okej. Nej. Nej, för jag kollade ju tills de hade den här jättelånga pausen som
precis.
Alltid har mitt emellan.
Ja, och det, ja, och sen så blev den ännu längre på grund av covid liksom. Men när jag har sett alla avsnitt fram till och med det näst sista. Och det näst sista tycker jag har fått väldigt bra slut, så jag bestämmer mig för att det är slutet på serien. Jag tänker inte se nästa avsnitt faktiskt. Kanske någon gång. Jag så jag kanske helt enkelt väntar med att se den tills du ska se den, så kan vi titta på den samtidigt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men då kan jag säga att apropå vänta, så blir det en fin övergång till nästa bok som jag tänker prata om. Och det är Den amerikanska flickan av Monica Fagerholm. Som är en bok som jag inte vill läsa ut. Så nu ligger den med 100 sidor kvar. Och jag vill inte att den ska ta slut. För dels så är den ju fantastisk. Men den har också tagit ganska lång tid för mig att läsa. För att, ja, av massa olika anledningar. Men bland annat för att jag läser rätt mycket långsammare just nu. Och den har liksom varit, varje gång som jag har plockat upp den, så har det varit ren och skär njutning att läsa den. Alltså jag tycker hon skriver så bra. Hon fick Augustpriset 2005 tror jag för den här. Står det på framsidan i alla fall. Och det, jag kan verkligen förstå det. Och ja, på sätt och vis så är det väl kanske lite Alltså det är ju inte den här, om vi pratar färjan, liksom, det är ju inte den typen av berättande som liksom bara flyter på, utan hon har ju ett speciellt sätt att skriva på som är, vissa meningar är nästan lite mer som tankar och ibland syftar det bakåt och hon flyter fram och tillbaka i tid och det är lite, ibland lite otydligt innan man har kommit in i det här skrivsättet. Men så att, ja, lite seg i början eventuellt, men nej, alltså jag tyckte fan om den här på en gång. Den är riktigt bra. Den handlar om ett samhälle som kort och gott kallas för trakten. Som jag tänker mig att det ligger ganska i anslutning till att man kan åka över till Åland, för de befinner sig en del på Åland i boken också. Trakten kanske finns på riktigt, det har jag absolut inte kollat upp. Men i vilket fall som helst. I slutet av 60-talet så drunknar en amerikansk flicka i ett stort träsk, eller liksom en träskmark som finns där. Eller som en damm som finns i träsket liksom. Hon har kommit till Sverige från Amerika, heter Eddie, har liksom blivit lite av ett namn i samhället. Hon har en släkting som bor där som hon har bott hos, och hon har lärt känna två bröder. Och här börjar den ju liksom med att berätta om att hon är död. Och att den ena brodern då direkt efter att han har förstått att hon är död hänger sig. Och sen så handlar det liksom inte så mycket direkt om den här, alltså hon är ju med hela tiden, Eddie, liksom i hela berättelsen och flyter fram och tillbaka i de olika personerna, men mest handlar det liksom om människorna som bor här i trakten, framför allt en flicka som heter Doris, som också går ett oerhört tragiskt möte till, öde till mötes, vilket man också får läsa tidigt i boken. Så man går ju hela tiden på något sätt, när man läser om henne så vet man hela tiden vad som kommer, för man har fått reda på hur det slutar för henne redan från början. Och det bygger på hela berättelsen så himla mycket, fast man liksom den här känslan av liksom pyrande men ändå också behaglig feelbad som ligger där i bakgrunden. Det är alltså, man mår, det är så mycket, det är så träligt, det är så svart och det är så jobbigt, men det är också så otroligt fina vänskaper i den här boken. Mycket handlar om kvinnor, inser jag nu när jag pratar om den. Alltså det, män finns med, men de är lite mer i periferin i berättandet, utan det är mycket mer fokus på kvinnorna och kvinnornas vänskap och relationer till varandra. Och man känner liksom riktigt att man är i det här samhället. Och jag, nu är det sommar där precis där jag avslutade, och jag känner hur man liksom går i den här, i skogen, och det är lite stick för att det är varmt och det är mygg och det är liksom mys. Den är jättebra, fantastisk. Jag fick ett tips om den, jag började lyssna på Monica Fagerholms senaste bok, och då var det några som skrev att men gud, är det inte svårt att lyssna på hennes böcker eftersom att hon hoppar så i tid. Det hann inte jag märka, för att min ljudboksapp bara slutade spela upp den boken så att den bara kapsejsade. Men då var det en som tipsade i flödet och sa, har du läst Den amerikanska flickan? Mm. Den är helt fantastisk. Och sen veckan efter gick jag in på en loppis, och då låg den verkligen så här överst i sån här otroligt berg av böcker.
Det var ett
tecken. Och då kände jag att det här var meningen. Ja,
verkligen.
Att jag skulle läsa den. Jag vet ju inte alls, den kanske bara tappar allting de 100 sista sidorna. Jag har svårt att tro det.
Nej, men
det
är ofta ändå, så gör ju, om en bok har varit bra genomgående så brukar det ju inte så här ta en dramatisk vändning till att bli skitdåligt liksom sista.
Nej.
Sista biten liksom.
Och det här var också för att jag hade ganska länge läst böcker, eller under en längre period, utan att riktigt bli slukad i någonting. Mm. Och både den här och Inge Edefelts senaste är böcker som när jag sätter mig med dem så bara sugs jag in och bara läser och läser och läser och läser. Mm. Den här är, som sagt, absolut, det är inte ett språk som är för alla, hur den är skriven. Men om man till exempel tycker om Testamentet av Nina Wehe, så tror jag att man tycker om den här väldigt mycket också. Det är ju liknande miljöer och kanske inte riktigt lika mycket arbetarfokus som det är i Testamentet i den här. Och det är liksom, en större twist på den svarta humorn i testamentet mot vad det är i den amerikanska flickan. Men ja, se den. Den är del ett i en... Det finns en fristående fortsättning. Okay. Jag är inte säker på om jag vill läsa den. Den här är så bra. Jag vet inte. Oh, jag vet inte. Jag vet inte ens om jag vill fortsätta läsa den. Jag vill behålla den som sista avsnittet av Supernatural för alltid.
Ja, men då från en bok som du inte vill sluta läsa till en annan bok som jag inte ville sluta läsa men gjorde ändå. Och som också handlar om kvinnor. Såklart, eftersom ja. Det handlar om häxor. Det är klart att det kommer handla om kvinnor. I somras så var jag på Höga Kusten och Perre, jag hade jag ingen aning om liksom, men i Torsåkers kommun så finns ju Bålberget där man brände, eller halshög och sedan brände liksom 80 kvinnor och några män. Under...
Men det var för så länge sedan så jag tycker inte att vi behöver må dåligt över det idag.
Precis. Jag blev lite förvånad faktiskt att det var så många på ett och samma ställe. Särskilt när jag sen googlade, men hur många, det måste ha varit många fler i Salem. Och i Salem var det typ så här 17. Och då kan man väl konstatera att Salem har varit väldigt mycket bättre på att göra en turistgrej av sina häxbränningar än vad kanske Torsåker har varit. Men det här blev ju så här en djupdykning för mig ner i allting om häxor, både liksom fiktiva häxor och till och med Jan Guillous bok om häxornas försvarare.
Också men den var ganska bra va?
Den är faktiskt, den är inte så dum, lite långrandig. Jag har försökt få, jag lånar den på bibblan. Jag ska ta och köpa den faktiskt. Du vet min ever-growing samling av böcker om häxor och vampyrer. Men det här handlar ju inte om häxprocessen alls, utan det här handlar om tre stycken häxor i New York 1880. Härlig tid. Så utspelar sig liksom i en liten tebutik där kunderna kan komma och dricka te, få sina kort lästa, få sina teblad lästa. Ja, men du hör ju, det här är ju en butik som jag skulle vilja jobba i. Låter jättemysigt.
Jag tycker staten kan öppna en sån butik.
Eller hur, vad fan. Kanske med en anknytning till Torsåkers. Kom igen, kapitalisera lite på historien. Det handlar alltså om tre kvinnor. Två, Adelaide, Tom och Eleanor St. Clair. De driver den här butiken tillsammans. Och det här är liksom Manhattans societetsdamer som går dit. De säljer ju såklart inte bara te, utan de säljer också vissa tinkturer som till exempel kan avsluta oönskade graviditeter och så. Vilket ju var jätteolagligt såklart, 1880 i New York. Men... de behöver lite hjälp i butiken och en av dem, eller Adelaide, bestämmer sig för att sätta in en annons och då kommer Beatrice Dunn, kommer från Vishan. Jag vet inte vart Vishan är, så Connecticut kanske inte ens det. Och söker jag där. På den här resan till New York så stöter hon också på ett stort ekipage där man liksom transporterar en stor egyptisk obelix-grej som ska resa sig i Manhattan, som såklart har liksom lite magiska krafter about it. Men den här boken handlar ju väldigt mycket om de här tre kvinnorna, om hur Beatrice får lära sig att koppla in sin häxiga sida och sina kunskaper och sina intuitioner. Men såklart, även ifall det här är 100 år efter häxprocesserna, så vet vi ju att det finns ju ingenting som folk har gillat så mycket genom tiderna som att förfölja kvinnor och döda dem ifall de inte passar samhällsmallen. Ja. Så det finns såklart onda krafter. Det finns en präst som de här onda krafterna tar liksom och kanaliserar sitt hat genom. Givetvis så kommer ju de här tre, Beatrice, Eleanor och Adelaide, att stöta på den här fruktansvärda lilla prästen.
Jag blev lite sugen på att läsa något häxigt alltså, vet du, nu. Det var länge sedan. Jag började med den här, vad heter den? Kirke heter den, va?
Ja, och den är ju också superpopulär och väl omtalad. Jag har inte läst den. Men,
nej, jag påbörjar den, fast jag läser den på telefonen.
Jag tycker att du ska unna dig den här. Den är, alltså, dels är det ju mysigt att det är liksom 1880 New York. Det är ju så härligt. Det är, man får, precis som i boken som du läser, att man känner ju liksom miljöerna. Du känner hur klänningarna prasslar och när de serverar sina små citronkakor till teet i butiken så känner man nästan smaken. Det är så här riktigt mysig, trots lite mord och försvunna kvinnor, så är det ändå en mysig bok. Kan det vara det? Ja, det kan det. Ja. När det är liksom så här historisk fiktion, för det är ju inte byggt på en sann historia, tror jag. Det vore härligt. Det finns en bok som Amy McKay skrev innan som heter The Virgin Cure, som faktiskt handlar om Adelaide, som då är en av karaktärerna. För hon, hennes ansikte, hon, det är någon som har typ kastat varm olja eller syra eller någonting på henne, så hon är lite vanställd och har tidigare i sitt liv varit typ jobbat som circus freak, helt enkelt, du vet, som den vanställda kvinnan. Och den boken touchar nog på det mer. Men samma sak som du känner där, att jag är inte så säker på att jag vill fortsätta i den här, jag vill fortsätta i världen, men jag vet inte om jag vill ha det som händer innan. Däremot så ser jag ju väldigt tydlig öppning till en till bok om de här tre. Men nu har jag ju den här boken ändå några år på nacken, så vi får väl se. Men mina starkaste rekommendationer, om man gillar lite historisk fantasy, så ska man absolut läsa den här. Supermysig.
Den låter spännande. Men då tänker jag att vi tar, alltså, från en fiktiv bok till en annan fiktiv bok. Jag började lyssna på Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe av Benjamin Alire Sainz. Nu har jag inte Science. Åh gud, jag har inte lärt mig uttala hans namn.
Äsch, det är många namn som jag inte kan uttala.
Den här tror jag, jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började lyssna på den. Undrar om det var att jag liksom, alltså det är säkert någon sån här, jag klickar vidare till något, till något, till något, och så gillar du det här, och så gillar du det här. Oj, den har fått jättebra betyg, jag testar. Och jag har, som både du och jag, vi går ju ofta omkring och bara känner det här, liksom längtan efter en ny Eleanor Parks, att bara liksom få försvinna i.
Verkligen.
Så jag ville läsa eller lyssna på en riktigt bra ungdomsroman eller YA-bok och började lyssna på den här. Och den var helt fantastisk i början, och då messade jag ju till dig också att bara det här, den här måste ju du. Men jag tror fortfarande att du skulle gilla den. Men för mig så blev det sen efter ett tag det här lite käcka tonfallet, fast ändå med ett visst djup. Alltså det är så här Dawson's Creek, Gilmore Girls.
Ja, men vi kan väl landa på Dawson's Creek där, för det är ju lite för käckt.
Ja, och det är lite för mycket så här, de känner efter lite för mycket. De känner efter så mycket, och det är liksom känslor, och jag har inte förstått, men så här har jag reagerat hela mitt liv. Men nu ser jag helt klart framför mig att det är för att jag egentligen har tyckt så här. Och man bara, nej. Alltså, så funkar inte livet. I alla fall inte för svenska ungdomar, kanske för amerikanska.
Ja, men alltså, det här tycker jag är intressant att du säger. För det är ju väldigt stor skillnad på YA-böcker för skrivna i Sverige och i USA.
Ja.
Alltså, det är ju som två helt olika genrer, nästan.
Verkligen. Och jag tänker liksom att gillar man också den här typen av tv-serier som Dawson's Creek, där de känner efter lite för mycket, och The O.C. var väl lite sån också, då tror jag att man gillar den här boken väldigt mycket. Men jag har otroligt svårt för när folk sitter och känner efter för mycket i böcker. Jag bara, men gå och hitta på någonting annat. För det första så...
Gå och drick en kaffe för i helvete!
Ja, men eller hur? Liksom, du sitter i helt fel kontext nu och känner efter. Det är klart att du inte kan få liksom ett klart synsätt. Boken handlar i alla fall om Ari, kallas han ju då för, som är en ganska arg tonåring. De är på väg att fylla 16, tror jag, eller om de är 16, där den åldern ofta rör sig när det är YA. Hans bror sitter i fängelse, hans flera år äldre bror sitter i fängelse, och han vet inte riktigt varför, föräldrarna vill inte prata om det. Pappan har varit med i krig och är liksom introvert och pratar inte så mycket om det heller. Mamman försöker hålla ihop familjen. Och allting är lite jobbigt. Och plötsligt så träffar är Dante som han blir supernära. De får verkligen såna här, nu vill inte jag kalla det för bromance, för mig så är bromance ett väldigt negativt uttryck.
Ja, bromance. Och jag hatar det uttrycket, det är så vidrigt.
Och för mig är liksom bromance, det är liksom på något sätt vad heter det, personifierar, säger man inte, men det liksom ger en substans till osund manlig kompiskultur. Män som dunkar varandra i ryggen och kvinnorna får fortfarande stå utanför och titta på. Men det är jättegulligt när män blir superbra kompisar och vill laga jättegod mat tillsammans.
Typ. Ja, för det skulle vara nej, så unikt. För det förutsätter att män inte kan vara kompisar, utan att det ska vara något speciellt när de blir det. Man bara, okej.
Och när det blir en bromance så blir det oftast på bekostnad av att en kvinna ska få finnas till och existera. Så nej, jag tycker inte om det uttrycket. Men de får en väldigt fin och nära vänskap, kan vi ju säga, helt enkelt. Mm-hmm. Det behöver ju inte vara något mer än att de är vänner. Ja, jag tror att jag stannar där. För att, alltså, det är en bok där det händer ganska mycket i boken. Händelser som formar deras vänskap. Det är liksom en stor bilolycka med, till exempel. Och precis innan den var så började jag bli så här, ah, gud, undrar om jag pallar lyssna färdigt på den. Men då liksom hände den här stora bilolyckan som liksom vänder, och sen så blir det ett annat djup, och då kan man fortsätta läsa. Det är fortfarande så att de sitter och känner efter alldeles för mycket för min smak. Så att den, jag tycker liksom grundberättelsen, deras vänskap, är väldigt fin. Den tar också upp hur det är att vara homosexuell i, nu den kom väl ut typ 2002 tror jag, så den är ganska gammal, eller 2013 eller något sånt där. Den var rätt gammal, men det har nog inte hänt så himla mycket sen dess. Nej. Gissar jag. Det känns som att vissa saker står still. Men vill man ha en bok som, om man till exempel vill närma sig att lyssna på engelska ljudböcker, då tror jag att den här är jättebra. Det är hyfsat okomplicerat språk. Den är väldigt bra inläst, även om han som har läst in den liksom rycks med i de här när de sitter och känner efter för mycket. Undrar hur många gånger jag har sagt känner efter för mycket i det här avsnittet.
Jättemånga.
Det kanske jag, men, det kanske det är jag som känner efter för mycket. Man ska inte känna efter för mycket. Jag tycker det som lyssningsbok i pendeltågstrafik, absolut superbra. Men för mig landar det på en trea, för att de känner efter för mycket.
Ja, men de känner alltså efter lite för mycket.
Ja, de känner efter lite för mycket.
Ja, men kul. Vi har ändå läst en del bra saker. Eller
ja, men precis. Och så skulle jag ju också nämna den stora skrivboken av Agatha Christoph. Den recenserade jag på vår Instagram, så där kan ni gå in och läsa lite om den. Men jag vill passa på att nämna den. Det var mitt första möte med Agatha Christoph, och jag ska faktiskt erkänna att jag hade glömt bort att hon inte lever längre, för att det har varit så mycket nyutgåvor av hennes böcker. Så att jag har liksom mycket. Så jag började kolla så här, undrar om hon kommer till författarscen någon gång eller har varit nyss. Så jag bara, nej just det, hon lever inte längre.
She be dead.
Den stora skrivboken är en bok som utspelar sig i ett krig. Man får inte riktigt reda på namnet på staden. Det är liksom en stor stad som ett par tvillingbröder bor i. Deras mamma tar med dem ut på landet när kriget kommer in till stan. Och på landet får de bo hos sin elaka mormor som är alkoholiserad, kallar barnen för horungarna och är liksom på alla sätt en otrevlig person. Vi får inga namn på barnen, och boken är skriven utifrån, alltså man vet inte vem av dem det är som skriver eller om det är båda, och det gör att de flyter liksom ihop till en enhet, så det förstärker ju den här bilden av att de är ett par väldigt nära bröder.
Mm.
De bestämmer sig för att de ska kunna överleva, så måste de lära sig att härda ut. De, på olika sätt så lär de sig att inte gråta när de känner smärta, både fysisk och psykisk smärta. De utbildar sig, de lär sig att fånga fisk, att liksom lära sig ta hand om hushållet och försörja det då tillsammans med mormor. Det är en ganska kort bok. Jag är förvånad över att en så kort bok kan innehålla en så stor berättelse. Och jag tyckte också att den var väldigt, väldigt bra. De sitter inte och känner efter för mycket. Den är väldigt osentimental. Den är ju hemsk, den är fruktansvärd. Det är ju krig folk dör liksom, framför ögonen på dem, och människor gör ju fruktansvärda saker för att de blir så psykiskt stressade av kriget. Men den är aldrig sentimental, utan den är bara väldigt sådär. Så den kan jag också tipsa om. Finns som ljudbok, jag tyckte att den var superbra inläst. Den är av, vad heter han? Jonas Karlsson, skådespelaren.
Ja, just det.
Och ibland kan det ju vara lite si och så ifall en skådespelare läser in, för ibland blir det nästan som radioteater, men den här blir inte det, utan den är väldigt
bra. Ja, de kan överdramatisera ibland, och ibland så blir det toppen. Ja. Jag gillar ju när skådespelare är bra på att liksom sätta olika dialekter. Eller inläsare kan sätta olika dialekter. Då blir det liksom lite drama, men inte liksom mycket drama, men det är ändå väldigt lätt att höra skillnad på karaktären ifall det är mycket dialog liksom.
Ja, men precis. Så att, Nej, men så fan vad bra tips ni har fått av oss idag.
Verkligen, Lilo er. Mycket som ni kan lyssna på nu.
Lilo er som har så bra podd att lyssna
Lilo
på.
Lilo er som har så bra podd att lyssna på. Det är inte alla som har.
Nej, men så med detta, så ja, vi är i allra högsta grad en aktiv podd. Ni kommer få ett avsnitt i månaden under 2021. Och vi får väl se hur mycket vi har hunnit läsa till nästa gång. Vi kanske har läst ut de här böckerna som vi har recenserat idag och bara, nej, vi ångrar oss. Vi pudlar.
Läs inte den här skiten.
Nej, precis, den var skitdålig. Det är ju oftast ifall det kommer en sån här fruktansvärd epilog som man kan känna att en bok försörs helt och hållet.
Ja, vi har pratat om epiloger förut och jag är inte alltid helt förtjust i det. Möjligtvis ifall det så här binder ihop någonting på ett vettigt sätt, men ibland så blir det bara så här, fan vad är det här? Var det nödvändigt liksom?
Var det nödvändigt?
Ja, nej men hörni, lyssna, läs, tipsa oss om böcker. Ni hittar oss på Instagram, på Facebook också. Men vi är väl ärlighetens namn mer aktiva på Instagram. Så hör av er om det är någonting ni tror att vi skulle tycka om att läsa. Vi kan inte garantera att vi kommer läsa det, men...
Välj glädjen, eller...
Nej, välj ältandet. Bräck inte välj folk som försöker berätta om någonting, utan låt dem ha
våga
sin
må. Faska upplevelse. Våga må dåligt.
Verkligen. Ha det bra!
Hej!
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.